Lia Boysen läser Gömda av Lisa Marklund. Först några ord från författaren.
Det här är en sann historia. En dokumentär roman. Den handlar om en av de vanligaste och smartaste tjejer jag träffat. Maria Eriksson heter hon. Tvåbarnsmor, radhusägare, banktjänsteman. Jag kom i kontakt med Mia Eriksson och hennes familj i februari 1992. Mia ringde mig från en telefonkiosk. Hon hade läst något jag hade skrivit i tidningen Expressen. Familjen Eriksson hade då levt helt gömda i drygt 2 år. Sedan dess har jag följt familjen på mycket nära håll. Långa tider har jag varit deras enda kontakt med omvärlden. Boken Gömda gjorde vi vintern 93-94. Mia berättade och jag skrev. Skälet var enkelt. Familjen höll på att gå under. Vid den här tidpunkten så fanns det inget synbart slut på deras isolering. Myndigheterna utredde år efter år. Att gå igenom allt sammans och skriva ner det blev ett sätt att hålla Mia vid liv. Det blev till sist, skulle jag vilja säga, en mycket hoppfull bok. Den visar att en vanlig svensk tjej kan gå igenom nästan vad som helst och få ett bra liv när allt sammans är över. Denna boken avslöjar också samhällets totala oförmåga och handskas med problem som förföljelse och kvinnovåld. Lia Boysen läser nu Mias berättelse. Gömda.
Prolog. Plötsligt var han här igen. Han stod i mörkret vid fotändan av sängen och stirrade på mig. Han syntes knappt bland skuggorna, men jag visste att han var där. Jag kände hans närvaro som en kramp i magen. Inte ett ljud hördes. Ljuset från gatlyktan där ute silades genom lövverket på vår björk och bildade fläckar som dansade över hans ansikte. Jag rör mig inte, tänkte jag. Om jag ligger här alldeles stilla så tror han kanske att jag sover. Jag försökte blunda, men det gick inte. Hans ögon hade bränt sig fast i mina. Jag försökte säga något, hitta på någon ursäkt. Men vad hade jag gjort för fel? Jag visste inte. Så förflyttade han sig genom rummet, svävande, ljudlöst. Mitt hjärta började slå fortare och högre. Snart fyllde ljudet hela rummet. Hans vansinniga virvar av hotelser steg och sjönk. Ändå kunde jag inte se att han rörde på munnen. Jag började svettas och letade förtvivlat efter något att säga. Men jag kunde inte, halsen var alldeles torr. Han kom fram och drog av mig täcket och slet upp mig ur sängen. Jag skrek, men ingenting hördes. Han vred om mina armar upp på ryggen. Det knakade i vänster axel. Första slaget knäckte sista revbenet på höger sida. Det andra träffade vänster ögonbryn. Varmt blod dränkte mitt synfält. Så la han händerna runt min hals. De var torra och sträva, precis som förr. Och jag väntade på att allt skulle bli svart. Jag vaknade av mitt eget skrik. Anders höll armarna om mig och vaggade mig som ett barn. Hans varma andedräkt mot min kind. Hans läppar mot mitt hår, lugnande, menlösa ord till tröst. Såja, Mia, såja, det är bra nu, älskling. Jag är ju här, vännen. Jag grät en förtvivlat lättade gråt hos någon som precis förstått att alltsammans bara varit en ond dröm. Länge grät jag, sneglande mot fotändan av sängen. Där fanns förstås ingenting. Bara gatlyktans skuggspel genom björken. Det är över nu, Mia, sa Anders. Imorgon gifter vi oss och sen kommer han aldrig att besvära dig mer. Älskade Anders. Underbare, kärleksfulle man. Han ville så väl och han trodde verkligen att allt sammans var över. Han visste inte hur fel han hade. Det hade bara börjat. Del 1. Skrämda. Ibland undrar jag om jag gjorde fel som sa ja den där dagen. Kanske alltsammans hade blivit annorlunda om jag sagt nej. Kanske hade han låtit mig vara i fred om jag inte gift mig. Du får inte tänka så där.